Känner ni igen namnet Jan Arnald? Men jag, alltså han heter också Arne Dahl. Om man har personlighetsklyvning.
Vi kommer till den frågan.
Vi börjar med, du är välkommen.
Ja, tackar så mycket.
Vi ska göra en sån här välkommen. Ja. Det är väl så här att du heter Jan Arnald egentligen, men sedan ett antal år tillbaka så skriver du under Arne Dahl, visst är det så?
Ja, just det. Jag försöker skilja på det där, vilket som är min riktiga identitet och vilken som är min falska identitet. Men det är nog Jan Arnald som är mitt riktiga namn.
Nog.
Ja. Arne har liksom gått förbi och Jan, nu har han skrivit fler böcker.
Så. Ja, men jag märkte det själv när vi hade mejlväxling, du och jag, så skrev jag hej Arne.
Ja.
Det är inte så lätt alltså.
Jag har varit med om betydligt värre saker än så. Jag har inte fått komma in på hotellrum till exempel för att jag har haft fel namn. Komplicerat.
Ja, Arne Dahl har ingen legitimation naturligtvis.
Nej, precis.
Ja, det kan ju vara besvärligt.
Flygbiljetter är krångligt.
Right. Ja. Hör du, Stockholm kommer du ifrån. Född på 60-talet. Och du är egentligen akademiker i botten.
Egentligen är också väldigt svårt att säga. Okay.
Men till skillnad från författare.
Ja, precis.
Nej,
men du är akademiker. Nej, det är jag inte. Alltså, jag har doktorerat i litteraturvetenskap.
Du har doktorerat, ja. Och du är ju alltså redaktör för två ganska kända tidskrifter.
Ja, numera en bara. Men,
ja, vilken?
Ja, den är inte så våldsamt känd. Aiolos heter den. Jag var tidigare redaktör för en tidskrift som heter Arte som Svenska Akademin gav ut.
Det var den jag tänkte på.
Ja, just.
Och den som stod i min fusklapp. Här, så.
Ja, och den är död nu. Så.
Den är död.
Jag tog liv av den.
Dessutom är du litteraturteaterkritiker.
Mm.
Men också med ett stort antal böcker. Sen 1990 och framåt. Stämmer jag. Och jag ska bara ställa en enda fråga till, sen får du själv ta över och berätta. Du har ju alltså skrivit en dekalogi om någonting som Peter kommer invända direkt här inte finns, nämligen Rikskriminalens A-grupp. En dekalogi, det gör ju vi också. Det gör alla. Sen Sjöwall Wahlöö gjorde det en gång.
Det är,
men alltså, om jag förstår det rätt nu så kommer du i höst ut med en elfte del av dekalogin. Som dessutom heter 11.
Som heter 11, ja. Ja, del 11 av 10 som jag brukar säga.
Okej. Det låter rätt spännande, så vi får lite mer om det nu då.
Ja, vi kommer nog in på det också. Ja. Egentligen släpper jag med mig hela mitt samlade verk här, men det kanske är lite överambitiöst. Som sagt, det är klart att det inte finns någon Rikskriminalens speciella enhet för våldsbrott av internationell art, som jag kallar min lilla polisenhet. Och det tog faktiskt 7 böcker för mig innan jag kunde säga det där utan att staka mig. Rikskriminalpolisens speciella enhet för våldsbrott av internationell art. Lite komplicerat och lite tveksamt. Men hela idén med det var att när jag som ung författare, för det var jag 1996 ungefär. Då fick jag nog lov att kalla mig ung fortfarande. Jag hade debuterat 1990 i mitt vanliga namn med en roman som heter Chiosmassakern. En historisk roman som var ganska ambitiös. Och så skrev jag ytterligare ett par böcker. Så att jag är författare, jag är akademiker och litteraturkritiker och sånt i botten. Inte polis eller inte advokat. Jag hör inte liksom hemma i den sfären, utan jag hör hemma i den litterära sfären. Och det är väl därför som det förmodligen finns en del sakkritik som man kan rikta mot vissa av mina böcker. Men det får ni göra så småningom. I alla fall i mitten av 90-talet där jag disputerade, jag skrev en doktorsavhandling om en författare som heter Arthur Lundqvist. Och 10 år senare skrev jag också en roman om honom och hans fru Maria Wine. Den heter Maria och Arthur och kom 2006. Också i namnet Jan Arnald. Men i mitten på 90-talet då hade jag just skrivit det där. Och doktorsavhandling. Jag hade skrivit 3 ganska smala böcker. Och kände att jag började nog måla in mig lite i ett hörn som författare. Jag skulle vilja prata om samtiden och jag skulle vilja tala till en lite större publik. Och egentligen började jag leta efter en genre, en litterär genre som kunde prata om samtiden på ett bra sätt. Kritiskt, med någon slags samhällskritisk, samtidskritisk bas. Och jag började skriva, det var 96 som jag började skriva det här. Men när jag började med hela idén så hade jag faktiskt inte någon riktig känsla för att det var deckare jag skulle skriva. Jag kom som sagt från den så att säga fina litteraturen. Och deckare var inte så... ingenting som jag riktigt hade känt att jag hade jobbat med och ville ägna mig åt. Utan jag kom från någon slags klassisk litteratur. Men sen började jag faktiskt minnas vad det var jag kom ifrån som författare. Alltså, när jag var väldigt ung så läste jag otroligt mycket deckare. När jag var 11 år minns jag att mina föräldrar kom på mig. Inte med erotisk litteratur eller något sånt. Utan med Alistair MacLean under täcket. Vilket förmodligen var en bra början för en deckarförfattare. Men en dålig början för en människa. Men faktum är att jag alltså fram till det att jag var 15 år gammal läste igenom de flesta litterära deckar, thriller, spion, roman, genre som överhuvudtaget fanns. Och på något sätt så gick det väldigt, väldigt lätt när jag väl hade kommit på att ja, men det är klart att det är deckar jag ska skriva. Att återknyta till den här genren. Och framför allt då till ett stråk i den här genren, nämligen den svenska samhällskritiska polisromanen med Sjöwall Wahlöö som absolut grund. Och utgångspunkten för mig var att jag vill ha inte en huvudperson, en enda dominant huvudperson, utan jag vill ha ett gäng, ett kollektiv. Själva huvudpersonen ska vara samspelet mellan de här poliserna. Och det ska inte handla om hur krångligt det är att jobba tillsammans, utan det ska tvärtom handla om hur bra det är att jobba tillsammans när det faktiskt funkar. Och därför så var utgångspunkten att det ska vara ett positivt kollektiv som ska kunna funka bra tillsammans med ganska särpräglade individer. Väl utmejslade karaktärer, men ganska många. Så att böckerna skulle kunna vara väldigt olika och ha olika huvudpersoner i de olika, så att säga. Och då kom jag dessutom, utgångspunkten var också lite grann att man kan göra motsatsen till Palmegruppen. En liten flexibel enhet som skulle kunna funka bra och ha en väldigt bra men inte särskilt stenhård chef. Och jag hittade upp på en kriminalkommissarie som jag kallade för Jan-Olof Hultin. Som en dag drabbas av det faktum att svenska företagsledare börjar mördas. En efter en på samma lite kusliga vis med två kulor i huvudet. Och sen är kulorna dessutom utplockade, uppenbarligen med en pincett ur väggen. Hemma hos de här företagsledarna, för de blir mördade i sina hem. De kommer hem ensamma på natten. Och Rikspolisstyrelsen får panik och drar ihop ett gäng poliser från Sveriges alla hörn. Och det här kallar de då också i panik för A-gruppen. Så småningom så blir de här då Rikskriminalpolisens speciella enhet för våldsbrott av internationell art. Men det är mer en efterhandskonstruktion. Dessutom är det ganska mycket lättare att säga A-gruppen, tycker jag. Så att, fortfarande. Den första boken då som handlar om de här så kallade maktmorden som pressen kallar det. Det blir A-gruppens första fall och blir den bok som heter Misterioso. Och då hade jag också bestämt mig för att jag inte ska heta Jan Arnold när jag gör det här. Och varför inte det? I Sverige är det väldigt konstigt att vara pseudonym. I England och USA är det inte alls konstigt. Utan väldigt många författare skriver under flera olika namn. Och det är inte någon stort mysterium egentligen. För min del handlar det ganska mycket om att vad händer om man är precis motsatsen till alla kändisförfattare? Att man är fullständigt okänd. Det var min utgångspunkt lite grann. Alltså att det som sitter på författarporträttet på sidan är en svart siluett bara. Så var det i början, de första 5 böckerna. För 5 böcker blev det innan jag avslöjades. Jag kastade helt enkelt de bokstäverna i mitt efternamn Arnald så att det blev Arne Dahl. Jag fick peta in ett E där också. Och ett H också, men det räknar jag inte för det är stumt. Och då kom det sig att jag fick namnet Arne, vilket gjorde att alla trodde att jag var mycket äldre än jag är. Vilket var lite komplicerat. Efter den andra boken som heter Ont blod och handlar om en amerikansk seriemördare som sätter sig på ett flygplan och åker till Arlanda och precis slinker in i landet innan A-gruppen, Rikskriminalpolisens speciella enhet för våldsbrott av internationell art, hinner dit. När den boken kom ut så övertalade mig mitt dåvarande förlag att uppträda på bokmässan i förklädnad i Göteborg. Och inte bara förklädnad utan maskering. Så jag åkte varje morgon under 3 dagar på bokmässan i Göteborg till en professionell operamaskör. Som la en professionell mask som fick mig att se 20 år äldre ut. Och dessutom betydligt mer alkoholiserad. Och så krönte jag det hela med en deckarhatt. Inte ett av mina stoltaste ögonblick. Men i alla fall så var det så att det togs en bild på denna mystiska Arne Dahl. Som dessutom intervjuades av en massa journalister som sen var väldigt upprörda över att de inte kom på vem det var. Eftersom John Arnold var så otroligt okänd. Fem år senare så flöt det där fotot upp till ytan och placerades av en journalist på Sydsvenska Dagbladet bredvid en bild av den betydligt yngre och fräschare författaren Jan Arnold. Varvid det konstaterades att framförallt öronen var väldigt lika. Så blev jag avslöjad. Och det var efter 5 böcker av de här 10 som jag hade tänkt skriva då. Min utgångspunkt var, min lite mer seriös utgångspunkt var att jag skulle skriva en bok om året i ett decennium. Helt enkelt för att försöka ge någon slags bild av svensk samhällsutveckling, svensk mentalitetsutveckling under ett decennium. Ett viktigt decennium då Sverige gick från att vara ett folkhem i förfall till att bli ett internationellt land, ett europeiskt land bland alla andra. Så det var lite det som var tanken. Varje år av de här 10 åren skulle jag fånga upp någonting väsentligt i samtiden. En händelse, ett sätt att tänka på något sätt som var viktigt för hur vi fungerar i det här landet. Så det var den lite ambitiösare ambitionen. Sen fanns det också visionen om att skriva så spännande och actionladdade och roliga gärna och bra deckare. Så det var liksom hela grejen. Men efter 5 år så sprack den här masken. Och då stod jag inför frågan om jag skulle fortsätta skriva under namnet Arne Dahl i alla fall. Eller om det nu var dags då att bli Jan Arnold. Men det här var för mig ett projekt. Det var ett 10-årigt projekt. Förra året skrev jag den 10:e boken som heter Himmelsöga i den här serien. Och i år kunde jag då inte hålla mig från att skriva en 11:e bok. Som jag just har skrivit klart och som ligger på förlaget nu. Och den heter alltså 11. I de här olika böckerna så försöker jag då sätta det här kollektivet i spel på olika vis. Den första boken heter, nu tänker jag gå igenom alla 10 böcker i detalj med alla lösningar och mördare. Den första heter alltså Mysterioso och handlar om de här märkliga företagsledarna som blir skjutna. Någonting förbinder de här. Någonting gör att de här företagsledarna som till synes inte har någonting med varandra att göra ändå hänger ihop. Och det blir A-gruppens jobb att ta reda på vad det här är och vad som ligger bakom. Och den samhällsföreteelse som jag ägnade mig åt i den här boken var den lånepolitiken i början, mitten på 90-talet. När man fick låna pengar så otroligt lätt av bankerna. Om ni känner igen det fenomenet från nutiden kanske. Historien har ju en tendens att gå igen. Men i alla fall så skapade det här att man fick lån väldigt lätt väldigt många personliga konkurser. Och någonstans där finns svaret på gåtan i Mysterioso. Ont blod sen handlade som sagt om den här seriemördaren, amerikanska klassiska seriemördaren som kommer till Sverige av någon jäkla anledning. Och ingen vet riktigt varför. Vad ska han göra här? Han har just kommit igång och mörda igen efter att ha haft en paus på 15 år. Varför? Otroligt spännande bok. Många säger att det är min läskigaste bok dessutom. Sen kom en bok som heter Upp till toppen av berget. Som handlar om hur ett vardagsvåldsbrott på en krog döljer en massa större och kraftfullare brott. Små brott leder till stora brott. Bakom små brott finns ofta större brottslingar. Den fjärde boken är väl den som har haft mest internationella framgångar, om vi säger så. Jag är numera översatt till 13 språk, tror jag. Och den fjärde boken som heter Europa Blues har fått pris som bästa deckare både i Danmark och Tyskland. I Sverige får jag inga priser. Den handlar om trafficking. Östeuropeiska kvinnor som säljs på en mer eller mindre existerande slavmarknad i väst. Och det finns också kopplingar ända ner till andra världskriget i den här. Så att det är en europeisk blues. En historia om det europeiska 1900-talet i stort sett. Sen kom en bok som hette De största vatten. Och handlar om en av polisernas mycket dunkla förflutna. Mina två huvudpersoner kanske man kan säga i det här kollektivet heter Paul Hjelm och Kerstin Holm. Kerstin Holm har ett mycket dunkelt förflutet. Paul Hjelm däremot är under nästan hela sitt liv en vanlig grå polis som plötsligt vid ett speciellt ögonblick i livet höjer sig över sig själv och blir en helt annan typ av polis. Kring de här finns, jag kanske ska presentera karaktären om ni inte känner till dem. Kring de här finns också ett annat lite, numera består A-gruppen av 10 personer. Vilket var lite komplicerat. Jag tyckte det var ganska mycket redan när jag hade 7 i början. Men då var det meningen att några av dem skulle dö. Men jag lyckades aldrig ta livet av dem, så det blev bara fler och fler. Framförallt fanns det en man som hette Viggo Norlander som är en av poliserna som blir fastspikad på golvet i en öde lägenhet i de otäckaste delarna av Tallinn i Estland. När han försöker ge sig dit på en märklig enmans crusade mot maffian. Maffian får ju naturligtvis tag på honom, spikar fast honom på golvet. Och där hade jag skrivit in hans död. Men han hade just kommit igen lite grann. Han hade just blivit en annan människa. Han hade fått nya perspektiv på livet. Och jag kände att nej, jag kan inte döda honom. Sen fick han cancer också i den 10:e boken, stackaren. Men han är fortfarande med i den 11:e. Så att han överlever nog, han också. Så det är de. Paul Hjelm, Kerstin Holm, chefen, Jan-Olof Hultin. Viggo Norlander. Sen har vi Sveriges största polis, Gunnar Nyberg, som går från att vara en man som har missbrukat anabola steroider och misshandlat sin hustru och har ett mycket mörkt förflutet som han lever med i 10 år innan han plötsligt inser att han kanske kan få förlåtelse, vilket sker i ont blod. Och sen blir han en helt annan människa. Vad är det mer för några? Jorge Chavez, en chilensk ättad polis som är den mest datainriktade och kanske den vassaste av dem allihopa. Lite för energisk för sitt eget bästa, dock. Rinner det snor i min näsa? Tack, jag är lite förkyld, jag hör. Annars hade jag varit med på middagen också. Just det, sen kommer det till lite poliser lite senare också. En polis som heter Sara Svenhagen som är, dessutom gifter sig med Jorge. Och så i de senare böckerna kommer det till ytterligare ett par poliser. Just det, vi kan börja ta och fortsätta den där lilla historien om vad det är för... Det var De största vatten, den femte boken. Som handlar alltså om Kerstin Holms lite dunkla förflutna. Men den handlar också om saker som hände just då i samtiden. Nämligen de internationella, multinationella läkemedelsföretagens girighet. I samband med att de stämde den sydafrikanska staten för att de använde piratmediciner. HIV-mediciner. AIDS-bromsmediciner. Sen kom nästa bok, sexan, som heter En midsommarnatts dröm. Titel snodd från Shakespeare. Vilket ju är att skjuta sig själv i foten naturligtvis. Men det är en sorts midsommarmagisk historia. Och den som kanske är minst traditionell deckare av mina böcker. Ingen är riktigt traditionell. Men den är otraditionell. Efter den kom Dödsmässa, en historia om som utspelar sig faktiskt samma dag som USA invaderar Irak i mars 2003. Samma dag tar två ryska rånare ett gäng gisslan på en bank i Stockholm på Östermalm och smäller upp sprängmedel i hela banken. Och sen sätter de sig bara och väntar där. Och till synes är detta så kraftfullt att det skulle kunna spränga bort halva Östermalm i Stockholm. Men vad är det som händer egentligen? Vad är det egentliga syftet med det här konstiga rånet? Jo, och här ska jag avslöja då den här hemligheten som deckarförfattaren aldrig får avslöja när han står inför en publik. Det beror på att han vill att hela det här kvarteret ska utrymmas, för han behöver komma åt ett hus där det finns en gammal Stasi-lägenhet från östtyska spiontiden. För i den lägenheten finns någonting dolt. Och på så vis blir hela den här historien en slags övergåren från att vara en mycket, mycket spännande, förstås, gisslandrama till att bli en spionthriller av idag. John le Carré på 2000-talet. Är det möjligt? Ja. Efter Dödsmässa kommer min internet-thriller, kan vi säga. Mörkertal hette den. En på sätt och vis ganska ond bok om internets allra, allra svartaste hörn. Den nionde boken sen hette Efterskalv och byggde också på en aktuell händelse, nämligen det som skedde i den 7 juli 2005. Nämligen då tunnelbanebomberna exploderade i London. Jag hade börjat skriva på en helt annan bok när de där bomberna exploderade. Och jag fick den känslan av att nej, jag måste skriva om vad som skulle kunna hända om något liknande hände i Stockholm, i Sverige. Så det är egentligen vad Efterskalv handlar om. Alltså. Men den här smällen då, en tunnelbana exploderar i Stockholm, har många efterskalv. Och det handlar om helt andra saker än det verkar handla om. Det handlar inte minst om vår skräck för terrorismen och vad den kan leda till. Och slutligen kom då den tionde boken som heter Himmelsöga. Och handlar om det här ögat i himlen som ser oss alla numera allt mer. Den största skillnaden från det att jag började skriva om A-gruppen till det att jag, ja, inte slutade då, men till den tionde boken kom, är just övervakningssamhället och skillnaderna mellan 1998 och 2008, om man säger så. Hur vi plötsligt är sedda av mycket fler kameror, mycket fler ögon. Hur våra spår kan följas när vi tar ut pengar eller ringer mobiltelefonerna. Eller överhuvudtaget att vi, så att säga, blir sedda på ett helt annat sätt. Vilket ju är ännu mer aktuellt egentligen nu då, i samband med att den nya lagen är på gång. Angående detta. Och det handlar inte minst om den stora ögat i skyn, satelliterna som ser oss överallt. Och sammantaget så blir det där då en ganska maffig slutpunkt på den här dekalogin, som man ju brukar kalla det. Så det var väl egentligen det. Ja, antingen så avbryter vi där, eller också säger jag några små korta ord om den elfte boken som kommer om ett par månader. Den elfte boken heter alltså 11 och är en helt annan typ av bok. Det är ett gäng, poliserna samlas igen efter att A-gruppen har lagts ner och berättar historier för varandra. Så det är som en Decamerone-historia, Boccaccio, medeltid. Man samlas, berättar historier för varandra. Men det är också en krypande känsla av att någonting är otäckt med den där samlingen och den plats de har hamnat på. Nämligen en märklig herrgård, ett märkligt slott ute i ödemarken. Och det börjar påminna lite grann om Agatha Christie och 10 små negerpojkar snarare än om Decamerone. Otroligt spännande. Ja. Ja, visst. Ganska produktiv. Ja. Ja. Ja, jag får nog säga att jag har ganska mycket research faktiskt. Jag tycker det är, själv tycker jag att det är en lite jobbiga, till och med tråkiga delen av det hela. Men den är viktig alltså. Så att, vad har jag för research? Ja, det är ju inte väldigt konkret då, utan det är ju mycket läsning. Mycket läsning. Det, alltså jag är bra på att läsa. Ja, ungefär. Så att det är allehanda, från böcker till nätet överallt. Och, japp. Ja, jag försöker. Ja, och det hela strukturen bygger på det lite grann. Alltså att jag ska försöka fånga upp någonting som hände just det året lite grann. Så det har varit lite så aktuella händelser, mer eller mindre akuta då, som dödsmässa som jag sa, där det sker precis samtidigt med USA:s invasion av Irak. Så det handlar om det, fast på ett lite twistat vis. Men, och då är det ju väldigt tydligt att just det handlar det här om på något sätt, den här händelsen just det året. Men andra år är det inte riktigt lika tydligt. Men jag försöker vara väldigt aktuell på det sättet. Och egentligen startar hela processen när jag sätter igång och skriva med att jag blir förbannad på någonting i samtiden. Det startar med vrede. Men då kan ju också vara så där att jag söker någonting och blir förbannad. Men det är lite förutsättning, känner jag, för mitt skrivande. att jag känner att nej, det här är akut och aktuellt och faktiskt viktigt att skriva om på något sätt. Jag hade en liten svacka där i 7:e, 8:e året. Böckerna blev inte sämre, men jag tyckte det var lite tråkigare att skriva. Sen kom jag tillbaka. Vadå?
De blir inte sämre av att du tycker
tråkigare. Nej, de blev inte det då. För det tycker jag inte att de är där. Alltså, de är inte sämre. Men jag började tröttna lite grann på de här karaktärerna. Så kan man säga. Sen kom de igen väldigt bra på slutet. Spurta liksom. Så att, och nu tycker jag att de är roligare än någonsin att umgås med. Så jag kan inte lämna dem. Ja, det får man faktiskt helt enkelt läsa sig till. I 11 som kommer i augusti. Reklamavbrott. Ja. Ja, nej. Ja.
Ja, vill du ha någon form av evaluering?
Ja, gärna.
För den får det utav en kriminalkommissarie från Riksmedalpolisen.
Jag har förstått.
Alltså A-gruppen, den du gestaltar i A-gruppen, det är ju faktiskt Riksmedalkommissionen. På tydligt sätt tycker jag. Och dessutom så tycker jag att du har fångat någonting som de flesta deckarbefattare eller polisbefattare missar. Det vill säga samverkan mellan varann, grupparbete som det egentligen är frågan om. Och att det inte finns några sådana här stora människor som Kuppalander som springer runt och löser allting. Alla är halvalterade, har jätteproblem, familjevis.
Och lyckas ändå på ett häpnadsväckande.
Jag är imponerad av dina böcker utifrån ett yrkespolisperspektiv.
Det gör mig väldigt glad, tack för det. Jo, men visst är det så. Alltså, det är ju Riksmordkommissionen. Mm. Ja. Men tack.
Musiken hos dig är väldigt väsentlig. Du startar mysterios och sen fortsätter du. Vad är tanken?
Alltså jag skriver musikaliskt på ett sätt, kan man säga. Sen om det blir så musikaliskt till slut, det får andra bedöma. Men jag skriver musikaliskt. Jag har en mycket, mycket stark struktur, ungefär som en tonart eller ackord. Liksom. Och den är väldigt fast och stringent. Sådär, så att jag har historien färdig från början. Men sen finns det utrymme för väldigt, väldigt mycket improvisation. Så därför ligger jazzmusiken till exempel väldigt nära det jag gör. Och sen så spelar olika former av musik. Det är allt från klassisk till popmusik som ändå spelar stor roll i böckerna. Men de finns där som någon slags grundkänsla. Alltså, om det handlar om Mysterioso så är det Thelonious Monk. Och sen i dödsmässa så är det Mozart med liksom skärande akkord. Dödens musik. Som ändå är väldigt vacker. För mig är skrivandet musik. Alltså det är alla författare är frustrerade musiker som jag brukar säga. mer eller mindre. Va? Man försöker skriva på ett musikaliskt sätt så att det känns på samma sätt som en musikstycke. Så funkar det för mig. Yes?
Jag har frågat
det. Absolut.
Jag har läst den första boken.
Ja. Alltså när jag började skriva då 98 så hade jag ju inte läst så hemskt mycket deckare på väldigt länge. Och det tror jag kanske bidrog till att jag hittade en egen röst som blev lite annorlunda än de flesta andras. Hade jag läst fler deckare i samtiden så hade jag kanske blivit mer lik dem. Men däremot så kan jag ju säga att vad som är mina förebilder eller överhuvudtaget är mina favoritförfattare. Liksom. Det är, och i polisromangenren är det Sjöwall Wahlöö. Så att de finns där som någon slags... Ja, och jag, förlåt för bristande originalitet där, men det är faktiskt så. De sitter där. Sen läste jag inte så hemskt mycket svenska deckare överhuvudtaget efter. Ja, och då kommer vi till internationellt. Där har jag ju alltid beundrat John le Carré. Alltså. Mm. Och Sen finns ju den som påverkade mig, kanske den enda som på riktigt har påverkat mig under den här tiden när jag skrivit de här, är väl James Ellroy, tror jag. Det är en helt annan ton, en mörk bas. Medan min är någon slags kombination av mörk och ljus. Men numera tycker jag till exempel att Dennis Lehane är väldigt vass. Fast det är också sådär, ja, det är samma mörker på något sätt. Det finns det amerikanska mörkret som jag gillar på många sätt. Och så finns det engelska lite lättsammare pusseldeckardelen som också finns med lite grann i mina böcker. Så att, till exempel, alltså Mysterios och Ont blod, de två första var ju typiskt för mig. Alltså Mysterios var min engelska deckare och Ont blod var min amerikanska. Så började jag lite grann. Jag kände att båda de här fanns. Men det var mycket tydligare som influens än en svensk samtidsdeckare. Det kan man nog säga. Ja, det förblir lite av en gåta för mig också. 1998 debuterade jag alltså med Ont blod, som inte är den första boken, utan den andra boken. När jag skickade runt anonymt då, eller pseudonymt snarare, manuset Mysterioso till bokförlagen i Sverige, alla de stora bokförlagen, inklusive Bonniers och Norstedts och Natur och Kultur, så kom det tillbaks i stort sett oläst. Med motiveringen från åtminstone två av de stora förlagen 1997, tror jag det var. 1997. Motiveringen att vi tror att den svenska deckarboomen är över. Ett så kallat historiskt misstag. Så att till slut var det i alla fall ett förlag som tog det då. Ett litet skånskt förlag som heter Bra böcker, som mest är känt för Nationalencyklopedin och Stephen King. Som inte var så bra på att ge ut svenska böcker, kanske man kan säga. Men de gjorde det i alla fall. Och men de fick liksom inte tummen ur. Utan de satt på manuset och sa, ja, vi tycker att det är jättebra. Vi vill gärna ge ut. Och då tänkte jag, nej, jag ska ju skriva en bok om året. Nu, då skrev jag en till helt enkelt. Och då skrev jag Ont blod och skickade den också till dem. Och då sa de att, ja, oj, den här var mycket bättre. Jag är inte säker på att den är det, men lite kanske. Så att det är därför. Så de tyckte helt enkelt att de skulle twista den. För den är lite mer seriemördargrejlig. Så det är därför. Ja. Jo då. Då kan du förstå min nervositet. Ja. Jo, nej, men alltså det blir film. Det, nu är det äntligen klart att det faktiskt blir en ja, det blir väl egentligen en sorts tv-serie /film. Och det ska bli på alla böckerna helt enkelt. Och det ska börja skrivas manus på det efter sommaren här. Och sen så ska inspelningen börja om ett år ungefär. Och hur jag ser på det, som sagt. Ja, jag har i alla fall fått förmånen att vara med när de ska kasta. Så att jag får säga vad jag tycker i alla fall. Sen vet jag inte om de lyssnar på mig. Men det ska bli mycket intressant. Och det liksom ställer den här frågan också, hur mycket ser jag mina karaktärer? Hur exakt vet jag hur Paul Hjelm ser ut? Eller Kerstin Holm? Och jag vet inte exakt faktiskt. Jag ser hur hon inte ser ut, Kerstin Holm. Men exakt hur hon ser ut, det får lite vagt sådär. Och så tycker jag att det är med de karaktärer man skriver om. Man ser dem inte riktigt, de flyr undan lite grann. Så därför så ska det bli intressant. Väldigt intressant.
Jag brukar få sista frågan.
Ja, absolut.
Och jag ska komma tillbaka lite till det Peter var inne på. Att om man vill sälja väldigt mycket böcker så ska man ju skriva mainstream. Alltså det ska handla om alkoholiserade poliser. Gärna frånskilda, helst en tonårsdotter som revolterar. Ni vet va? Och Gör man inte det, och Peter och jag, vi skriver ju inte heller på det sättet. Nu har du ju i och för sig då sålt en jävla massa mer böcker än vi har gjort, så frågan är väl inte riktigt rätt ställt. Men är det på den grunden så att säga att du inte heller jobbar riktigt mainstream som du hamnar i en diskussion med Deckarakademin?
Ja.
Vet ni vad Deckarakademin är? Jag kan sammanfatta att när det gäller mig och Peter i alla fall, så är det Deckarakademin som bestämmer om vi någonsin slår igenom eller inte. Och den består av kollegor som har varit med länge.
Kan man säga. Jag tror att ni har väl också lite kollektivt arbete. Så där, och det tror jag är direkt negativt. Alltså. Det ska finnas en tydlig huvudperson. Och den ska vara väldigt, väldigt distinkt. Man kanske inte nödvändigtvis behöver älska opera, men det underlättar. Så att, men sen finns det många grejer. Och i mitt fall så, jag blev lite häpen helt enkelt över att det internationellt sett har gått så bra för mig och inte i Sverige. Eller det har ju gått bra i Sverige också. Jag får ju jättebra kritik. Men med just Deckarakademin och de som faktiskt bestämmer över hur den svenska deckaren ska se ut lite grann, tycker jag inte har skött sin uppgift riktigt. Alltså. Utan det har en tendens att belönas det som är likt allt annat.
Och sen har du lite grann sagt också att det var lite grann sällskap för inbördes beundran, om jag inte missminner mig, en kulturartikel.
Ja, det stämmer bra. Lite sådär, lite suspekt att ge till sin egna kanske och så. Mm, ja. Så att det finns en, jag tror att jag skrev en ganska kraftfull artikel där och försökte öppna upp det där lite slutna sällskapet. Jag vet inte om det har funkat. Men
ja, vad hände sen?
Ja, sen fick jag faktiskt frågan om jag ville vara med.
Och du sa nej då?
Ja, jag sa nej.
Du sa nej. Ja, det här är ju realiteter för författare som ni förstår. Det här är svåra grejer.
Ja, jag vet inte. Som sagt, jag tror att de kan vara väldigt viktigt just när man ska slå igenom som författare. Sen om man är hyfsat etablerad så där, så kanske det inte gör så hemskt mycket. Men jag tror ändå att det gör en viss skillnad på försäljningssiffror och sånt där. Ändå. Det är det.
Mm. Ja, ni som var här för 3 veckor sedan och hörde Kjell Jenberg, han berättade ju att han hade aldrig fått någon utmärkelse av Deckarakademin förrän han meddelade dem att han hade slutat skriva. Då fick han en utmärkelse och han stod här och frågade om han nu skulle skriva någon mer, skulle han få lämna tillbaka den i så fall.
Jag fick faktiskt också en när jag slutade skriva. Eller jag slutade ju inte skriva, vilket kanske var irriterande. Men jag fick ju ett specialpris för alla mina 10 böcker då i den här dekalogin. Ett så kallat specialpris. Mm. Så att jag fick ett pris till slut.
Du fick det?
Ja. Fast inte för någon enskild bok.
En fråga till.
Ja.
Du har ju skrivit som sagt var den 11:e boken som heter 11. Betyder det att dekalogin ska bli vad det nu kan heta när man skriver 20 böcker?
Ja, där går jag bet faktiskt. Men det känns inte som om jag kommer att skriva 20 böcker. Men det känns som om jag kanske kommer att skriva 15, 16, någonting i den stilen.
Mm. Du kommer att hålla på ett tag till. Alltså.
Ja, det ska bli en ny start nu. 11 är lite specialbok. Så.
Det är nog inte bara du som har levt dig in i de där karaktärerna. Vet du. Det finns nog fler som vill ha mera. Mm.
Ja, det går väl så bra.
Okej, lycka till med dem.
Tack så mycket.
Stort tack för att du kom hit.